Tjoho! Nu är det dags igen, Sara.
Ja.
Tredje avsnittet av Kom in-podden. Hur känner vi oss egentligen?
Ja, det är ju jätteroligt. Jag måste säga tack alla lyssnare.
Ja, jättestort tack verkligen. Vi är lite tagna på sängen tror jag utav all den här feedbacken och uppmärksamheten vi har fått kring Kom in-podden de senaste 2 veckorna.
Ja, verkligen. Det har skrivits på bloggar och på Instagram och vår Facebook-sida såklart. Både hejarop och intressanta frågor.
Ja, och konstruktiv kritik som vi
Ja!
jobbar hårt på att försöka ta till oss så att vi kan utveckla det här så att det blir så bra som möjligt och så roligt att lyssna på som möjligt.
Ja, så var inte rädda för att säga sånt som ni tycker att vi kan bli bättre på. För vi vill ju såklart bli bättre. Det är en utvecklingskurva som vi ser fram emot att ta. Så fortsätt med det.
I och med att det är ett nytt media, en ny kanal att formulera sig i så tar det lite tag innan vi har hittat formerna. Och då tänker vi att vi gör det tillsammans med er.
Ja. Så tack först och främst. Nu så här tredje avsnittet.
Vad ska vi prata om idag då, Sara?
Idag ska vi svara på frågor. Frågor och svar. Frågor som vi har bett om och som ni har ställt på Facebook-sidan.
Och adressen återigen till Facebook-sidan, vår Facebook-grupp, grupp är ju alltså facebook.com/kominpodden. Och där trycker ni på gilla så får ni följa alla uppdateringar. Och sen som sagt så blir vi superglada om ni delar med er utav frågeställningar och kommentarer kring programmen.
Ja.
Då har vi som sagt fått lite frågor. Vad börjar vi med?
Ja, men vi kan börja. Jag ska läsa innantill här. Hej och tack igen för en bra podd, säger Jenny. Ni pratade om moodboards och personliga stilar i senaste avsnittet och hur man kan hitta sin egen stil. Jag skulle gärna vilja veta hur ni gör som jobbar med att inreda hos andra. Hur gör man för att lista ut kundens stil? Tittar man på deras befintliga hem eller har man 10 gyllene frågor? Ber man dem plocka fram bilder på vad de tycker om? Det skulle vara kul att höra hur ni går tillväga. Och har ni någon gång varit med om att er kund har sagt nej till ett inredningsförslag ni gjort för att de inte tyckte att det var deras stil? Och är det inte lätt att man speglar över och föreslår det man själv tycker om mer än kanske kunden? Jag är nyfiken på hur detta fungerar. Vilken välformulerad, eller många frågor är det,
Ja.
men kul. Så det här ska
Verkligen.
vi
Ja.
diskutera.
För det är ju som sagt det som är tjusningen med poddformatet. Att man kan diskutera kring ett gäng frågeställningar som vi aldrig tidigare riktigt haft möjlighet att göra i bloggarna. För att det är inte rätt forum att ta den typen av diskussion.
Nej, och det blir lite, man rymmer ju så många mer ord i en podd än ett blogginlägg som kanske blir lite stolpigt att läsa.
Ja, det var ju verkligen ett gäng superbra frågor som Jenny har ställt här. Och det känns väl som en lämplig fortsättning på förra veckans program som vi kallade Hitta stilen. Där vi pratade just om hur kan man hitta stilen i sitt eget hem. Och nu så är ju frågan egentligen hur tänker vi när vi jobbar mot en kund? När vi hjälper dem att hitta stilen.
Ja.
Gör vi på ett annat sätt då gentemot om vi gör det mot oss själva? Det var ju som sagt ganska många frågor. Vi får väl ta och bena upp det lite grann för att det ska gå att få någon ordning på det. Först och främst så är ju det, vi har ju ganska olika inriktning du och jag.
Ja,
Olika bakgrund.
vi är ju olika på alla plan nästan.
Det blir
Det
bara
är tjusigt.
tydligare och tydligare ju mer vi diskuterar det här
Verkligen, och
ämnet.
det roliga är att vi har ju ändå tyckt att vi känner varandra. Men nu när vi gör podden ihop så blir det så himla mycket mer mångfacetterat. Så det är ju så roligt.
Verkligen roligt. Kan inte du, liksom, hur tänker du när du tar fram ett inredningsförslag eller hjälper någon att hitta stilen? Hur går du tillväga?
Ja, dels så har jag inte jobbat i särskilt stor utsträckning mot privata kunder. Det är ju först nu i min egen firma som jag har börjat med. Och det är inget som jag kommer inrikta mig på heller. Vad jag tror, man ska ju aldrig säga aldrig.
Nej.
Nej, men jag är ju väldigt visuell. Och för mig, för att ja, men tydliggöra eller få förstå vad kunden är ute efter och hur jag ska lösa de problem de har eller behov, så vill jag prata genom bilder. Så jag skulle föreslå att jag får, men 10 bilder är ganska bra, för att då har man behövt göra ett utval. Så 10 bilder som de tycker om, som ger någonting, och 10 bilder som de inte tycker om. Och så utifrån det så ska vi, jag ska träffa en kund i nästa vecka, och då kommer vi prata om just det. Och då ja, för att jag ska kunna ringa in, vad är det funktionen i, eller liksom är det lösningen på
en möblering,
ja,
eller?
Nej, förvaring skulle jag säga, som de gillar i, för det är väldigt mycket förvaringsproblem som ska lösas. Och ja, men då kommer vi få eller är det färgerna, eller är det
känslan?
Ja, nej, men exakt, den här svår påtagliga känslan. Så det, bilder är väldigt viktigt för mig. Och sen, alltså, man kommer inte ifrån att man måste prata. Och, men
du har bilderna som utgångspunkt.
Ja, exakt. Det, där, ja, det kan man säga, det är väldigt essentiellt i hur jag funkar.
Ja. Det där som du säger är att hur du funkar, inte nödvändigtvis hur du funkar, men att vi alla är olika. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. Att, som du säger, du är visuell. Jag är ju mer sån att jag pratar, jag klär dig i ord väldigt
jättebra
mycket.
Jättebra på det!
Ja, det hör ni, va? Ingen press alls. Nej, men, och det är också otroligt viktigt för det första att veta själv. Vilka styrkor har man själv? Vad behöver jag för verktyg som i min yrkesroll för att kunna leverera ett bra slutresultat till kunden? Men även, vad är det för kund jag har framför mig? För att det är ju minst lika viktigt att ta hänsyn till kunden. Hur tar kunden till sig information eller en känsla? Räcker det att jag bara visar bilder och diskuterar kring det? Eller räcker det att jag bara pratar om saker och ting? Och jag har ju lite grann märkt att jag har jobbat inom färgbranschen i 10 år. Och där har man inte så vansinnigt mycket bilder att diskutera kring. Det är inte det naturliga liksom, säljverktyget. Du har produkterna, du kanske har tapeter, du har färgprover. Men det finns vansinnigt många tapeter och färgprover. Så vi måste ju på något sätt komma fram till vilken tapet pratar vi om. Vilket kulör pratar vi om. Och då har jag enligt mina högst ovetenskapliga undersökningar kommit fram till en sak. Genom learning by doing, trial and error. Nej, men då har jag kommit fram till det här att jag har, när jag står i en färgaffär så har jag ungefär 3 försök på mig att liksom bena ut vad kunden faktiskt är ute efter. För de kommer ju ofta till färgfackhandeln för att de förväntar sig att få experthjälp. Det kanske finns 500-600 kartor, vad vet jag, det är vansinnigt många tapetkartor. Och de behöver hjälp att hitta just den där rätta tapeten som passar till dem, till deras stil eller den här drömmen de har om att skapa en känsla i sitt rum. Och då, för att man ska kunna göra ett bra jobb att hjälpa kunden att hitta den där tapeten, så måste man ju börja med att ställa frågor. Det är ju det verktyget man har i den situationen. Och då måste man börja med de här öppna frågorna. Du får inte ställa en fråga som kunden kan svara ja eller nej på, för att då kommer man inte vidare. Utan till exempel, då börjar man med en ganska vid fråga och så kanske kunden då ska tapetsera om sitt vardagsrum, till exempel, ska en tapet till det. Och så tänker man att, ja, men hur ska tapeten se ut? Ska det vara någon typ av mönster på den? Det är en ganska stor, bred, luddig fråga sådär. Och de kanske egentligen inte vet, men de säger ju någonting.
Det är ganska lätt att besvara. Ja. De måste ju tänka till en liten stund. Man kan besvara den.
Och spontant så kanske de säger, ja, men vi vill ha färgglatt och vi gillar stora mönster. Kanske de säger. Eller så kanske de säger att, ja, men vi gillar ju lite det här grafiska. Och så, vi kanske vill ha svart och vitt faktiskt. Ja, men då vet vi. Då har vi ju med en gång kunnat ta bort ganska många tapetkartor. Och sen utifrån den här informationen så går man snäppet vidare hela tiden. Och i det läget då, som fråga 2 eller grej 2, så kanske det är så här att, ja, men då har de svarat storblommigt och färgglatt. Men då kanske jag inte riktigt vet. Det finns ju väldigt många olika stilar på storblommigt och färgglatt. Och då är det ju läge att ta fram en eller tapetkarta eller visa en tapetrull eller någonting och visa upp och säga så här, ja, men hur känns det här? Är det någonting vad ni har tänkt er? Och så får man ju en feedback tillbaka kring det. Och sen så har man liksom ytterligare en fråga på sig att komma igång och de verkligen känner att ja, men det här, det är en människa som vet vad jag pratar om. Då har man ju påbörjat den här diskussionen. De vet att ja, men den här människan framför mig, hon har koll på läget. Det här kommer vi lösa.
Mm, och om frågorna drar iväg menar du, då har man tappat kunden?
Ja, alltså har du ställt 3 frågor och de bara egentligen på varje fråga säger nej, det var inte vad jag hade tänkt mig. Nej, nej, inte riktigt det. Man hela tiden bara får det här nej och skaka på huvudet, feedbacken. Då har du de här 3 frågorna på dig. Sen är det så här, så säger de nej, jag tittar lite själv en stund.
Mm. Vad har man gjort fel? Då har man inte lyssnat.
Eller? Då har man inte lyssnat. Men du har inte varit bra på att ställa frågor.
Nej, okay.
För att det är det allting bygger på när du har med en kund att göra. I synnerhet i det forumet. Då, det är ju lite unikt. Just eftersom jag inte har några säljverktyg. Som du i din roll kan ju förbereda med bilder. Eller be kunden förbereda. Jag visste ju aldrig vem är det som kommer komma in i butiken idag. Jag hade ju inte en chans att förbereda mig på det.
Nej, det är att butikssälja är ju något är ju, helt annat.
Ja, ja, men som sagt, då lärde man sig det där. Att då blev man ju ganska bra på den här behovsanalysen. Därav kom ju mitt pratande. Jag var ju tvungen att lära mig det här. För annars så skulle inte jag sälja någonting i färgaffären. Jag skulle inte hjälpa några kunder. Jag skulle inte få några nöjda kunder. Så det var verkligen bara jobba, 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 jobba för att dra de här slutsatserna. Vad funkar inte. Och sen har ju jag hela tiden använt det, applicerat det på de nya grejerna jag gör. Och sen så börjar jag ju då jobba som säljare och inredare till offentlig miljö. Återigen då är det jätteviktigt med den här behovsanalysen. För då var det ofta i första hand en fråga om funktion snarare än känslan formen.
Ja.
Och då kan det ju mer vara om att vad fungerar bra idag, vad fungerar mindre bra idag. Och inom sälj och offentlig miljö så är det ju ofta så att det är inte bara jag som, och mitt företag som jag då var anställd på, det var inte bara vi som skulle lämna en offert till den här kunden på möbler eller ett inredningsförslag, utan det kanske var 2, 3, 4 andra likvärdiga företag som skulle göra precis samma grej, som träffade kunden precis så som jag gjorde. Vad har man att konkurrera med då? För du ska leverera en offert. Du ska leverera ett inredningsförslag. Det är både pris och funktion, utseende. Allt liksom klaffa ett på ett möte egentligen. Du hade inte så vansinnigt många försök. Och då för att du ska ta den här affären rent krasst.
Mm.
Så måste du få med dig så mycket information som möjligt från kunden tillbaka till kontoret. Eller när du ska börja kreera och skapa något funktionellt, något som förstärker varumärket, något som passar kundens budget och slå bort kanske 2, 3 andra leverantörer. Så det var ju också det där att hela tiden tänka, dra slutsatser av allting jag gör. Så här la jag upp presentationen eller behovsanalysen idag. Vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra? Att man hela tiden backar tillbaka. För att det finns inga, jag tror inte på att det finns de här 10 magiska frågorna att du frågar, ja, om du kan beskriva dig själv som ett djur, vad Nej. Skulle du vara då? Alltså det finns ju ganska många olika typer på modeller som man använder sig av. Men, och jag är ju inte sån, för jag är ju så otroligt krass och praktisk, så jag blir ju bara frustrerad för jag vet inte vad jag ska göra med den informationen. Så jag är ju bara så här, vad fungerar inte? Vad vill ni få ut av den här miljön? Vilken känsla? Vill ni förstärka ert varumärke? Vad är syftet? Varför gör ni det här? Vad krävs för att ni ska bli nöjda? Alltså det är ganska mycket sådana frågor som jag riktar in mig på. Vad har ni för budget? För att det är så många parametrar som ska stämma. Men då är vi väldigt långt från det som du pratar om. Känslan.
Ja, men det, om vi ska försöka förmedla något konkret, vem är du som person?
Mm.
Vilka verktyg är du mest bekväm i? För att till syvende och sist så är det du som ska göra jobbet, så du måste ju arbeta med någonting som funkar för dig. Och vem har du framför dig? Vilka behov har kunden och hur tillmötesgår jag dem? Och liksom med de 2 parametrarna så får man hitta den bästa modellen för att göra det bästa arbetet.
Jag kunde inte sagt det bättre själv, Sara. Oh, en fantastiskt går att lära. Fin sammanfattning av mitt babblande. Det är ju helt underbart.
Ja, nu, vi kanske har tappat bort
ja,
oss
vi
helt
kanske tappar tråden.
här.
Ja. Jag läser innantill igen. Som ni hör då, hur gör vi när vi inreder oss andra? Det är ju ganska, det beror på vem vi är,
det är
som person och vad vi har för kund framför oss, vad kunden har för behov, kan vi ju säga. Och sen, hur gör man för att lista ut kundens stil?
Känslomässigt. Jag för ett eget resonemang. Jag säger inte att jag är där, men jag eftersträvar det. Och det är att en riktigt bra inredare ska kunna inreda och tillfredsställa kunder som har vilken stil som helst.
Juhu!
För det handlar inte om, mitt jobb som inredare är inte att tillfredsställa vad jag går igång på. Det handlar ju om att lösa olika människors behov. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån någon super shabby chic lantlig historia till en jättestram kontorsmiljö. Och det är inte alls min stil, men det är skitsamma.
Mm.
Men sen därtill så kan jag ju säga att vad går lättast, vad går snabbast, var behöver jag tänka minst?
Mm.
Jo, men det är ju när med inredningsuppdrag som kanske är väldigt lik så som jag själv,
som det naturligt vill inreda.
Ja, precis, ditt eget som är väldigt applicerbart, ja. På, eller det är top of mind i det jag triggas av. Men till syvende och sist så tycker jag en riktigt bra inredare, den ska kunna inreda alla stilar.
Ja, jag kan ju bara hålla med. Och jag kan väl erkänna att jag blir lite provocerad av det här att inte frågeställningen att hur gör man om det inte är ens egen stil, eller inreder man som sin egen stil. Det är inte det jag blir provocerad av. Men just det här att jag tycker att det verkar så vanligt att man kör sitt eget race. Bara att nu inreder jag min egen stil. Och sen så lite grann så här struntar i kunden. Så behöver det ju nödvändigtvis inte vara. För att jag är också medveten om att har man en tydlig stil, inredarstil, så kommer jag att attrahera med en typ av kunder.
Precis, och det faller sig kanske naturligt, ja, att de kunderna kontaktar, ja, just mig då. Jag håller med dig om den här frustrationen, eller provokationen. För jag funkar likadant. Och jag tycker det är lite skrämmande faktiskt. För det är negativ publicitet kring yrket, att fler och fler inredningsprogram pratar om så här inredare. Ja. Jag älskar alltid det här rummet, och så här, precis det här skulle jag valt själv. Det är precis. Väl för fan rent ut sagt ointressant.
Exakt, ja, jag håller med, jag känner hur jag går igång på detta.
Ja, men förlåt, jag svor till och med.
Det är ju verkligen det här att när man ser på tv, eller ja, just tv gör man ju galen, men det här att man säger att ja, men jag valde den här kulören för det här är min favoritkulör, och då målar vi den här färgen här. Och då, som du sa, att ja, men vem är det som ska ha det här rummet egentligen? Vem är det du inreder rummet för? Är det kundens favoritkulör? Varför har du plockat ut den här kulören? Mm. Vilken känsla skapar kulören för rummet? Ger det balans i rummet? Jag är ju mer fokuserad på att lösa ett problem. Att utgå ifrån kunden till exempel. Eller rummets förutsättningar. Gärna i kombination med det här. Som vi pratade om med olika stilar. Att man har en kompetens som inredare, så anser jag att kompetensen eller yrkesskickligheten ligger i att kunna inreda oavsett stil. Och då handlar det mer om att skapa balans i rummet med hjälp av kulörer, materialval, rent det här visuella. Du kan lösa en funktion. Du kan också titta på olika stilar som figurerar parallellt hela tiden och titta så här, vad är kärnan i den här stilen? Vad är det som gör att jag uppfattar det som industriellt? Eller att jag uppfattar det som med en orientalisk touch, eller det här nordiskt blonda? Vad betyder det egentligen? Att man kan hitta de här godbitarna och verkligen få in det i rummet, i känslan av det som kunden har efterfrågat. Och då, som vi sa, att då är det totalt ointressant vad jag personligen har för stil. För jag har fått den frågan jättemånga gånger själv när jag har varit ute och inrett, särskilt med privatpersoner och i synnerhet om de är lite äldre.
Mm.
Jag har hjälpt ganska många som pensionsåldern kan man säga. Och då börjar de ju ofta det här. De har läst om i tidningen eller hört på omvägar eller någonting. Att, då ringer de och så, men hur tänker du med liksom, vad är det du föreslår för någonting? Vad gör du? Och då får man ju berätta det. Att, men jag ser det som, det är min profession det här. Och att jag ser det som, vad har ni för möbler idag? Vad har ni för förutsättningar? Och liksom ta det därifrån. Jag kommer aldrig plocka in vad jag tycker. Jag kommer kunna stå för att det kommer bli estetiskt och funktionellt tilltalande. Och att materialen kommer klara det slitaget och alla de här funktionerna. Men jag kommer aldrig plocka in en lampa eller en matta eller någon grej. Bara för att det är trendigt för att få in de här grejerna. Eller vad det nu är. Utan det är helt och hållet styrt utifrån kunden. Vad har de för behov och önskemål? Har du något att säga?
Ja, jag hade det länge. Jag vill inte avbryta dig, men jag tappade tråden lite. Fasiken vad du pratar.
Ja, så går det när vi inte ska avbryta varandra.
Nej.
Ja.
Men det är... Jo, nu hittar jag den igen. Det är ju det som är utmaningen och delvis det roliga, för att man måste hålla sig lite på tå. Alltså man kan inte sitta och köra sitt, någon så här safe, att köra något race, utan det är definitivt den största utmaningen skulle jag säga, att ständigt gå utanför sina ramar och försöka tillfredsställa någon annans behov.
Mm. Och lite krasst brukar jag säga sådär att, ja men skulle jag bara göra inredningsuppdrag som är min egen stil, då skulle jag inget att göra. För hur många människor är det som vill ha det precis så som jag har det eller den stilen, och synnerhet inte om man som jag bor på en mindre ort. Det är en ganska begränsad marknad som jag har nära mig. Ja. Så att det säger sig självt att vill man ha några uppdrag så får man med de förutsättningarna faktiskt jobba väldigt brett och ser det på det professionella sättet, att jag kan inreda vilken stil som helst egentligen. Men blir vi något klokare, Sara? Är det någon som förstår vad vi pratar om?
Ja, det återstår att se. Håller du med? Det.
Ja. Jenny frågar ju också, har ni någon gång varit med om att kund har sagt nej till ett inredningsförslag för att det inte har varit deras stil?
Det skulle jag säga nej.
Nej.
För det första så jag presenterar ju aldrig att så här, någon kontaktar mig eller pratar med kund och får veta vad beställningen är, och sen går jag till min kammare och gör ett förslag och 3 veckor senare presenterar, här, varsågod, här får ni. Så är det ju inte. Nej. Utan det är ju en konstant dialog. Mm. Men man måste ju se både rummet eller lokalen eller huset eller vad det må vara. Och veta vad som ska ändras och varför framförallt. Och sen ta mått. Och jag menar, det är ju så mycket saker. Så det är ju aldrig att man sitter och bara fnular på sin kammare och tar fram en färdig sak. Och kunden bara, wow, surprise! Liksom. Så, utan kunden är ju högst delaktig hela vägen.
Ja. Och det är väl också lite grann det som är nyckeln till ett lyckat resultat. Eller en lyckad presentation av ett inredningsförslag eller så. Det är att kunden har varit väldigt delaktig under hela processen. Inte nödvändigtvis att de sitter och gör saker själva. Men att de är benägna, att de svarar på frågor. Att man efter ett kanske första besök eller så. Man sätter sig på kontoret och ska försöka ställa samman. Vad är det kunden har sagt? Vad är det kunden inte har sagt? Vad har jag fått för känsla? Att man kan återkomma till kunden. Hur tänker du kring det här? Att liksom... Vad tänker ni på golvet? Skulle ni kunna tänka er ett mörkt golv, ljusgolv? Alltså det går ju att bena ut det lite innan man är klar med det här moodboarden eller inredningsförslaget.
Ja, definitivt.
Och sen så, när man väl presenterar sitt förslag så är det ju inte så att...
Då har man valt ett ljust golv.
Nej, och sen likadant att konceptet faller ju inte bara för att kunden känner att nej, men just det där golvet gillar jag inte riktigt, men jag gillar resten.
Nej, exakt.
Då man har ju inte misslyckats Så att jag kan ju ärligt säga att nej, jag har aldrig misslyckats med ett inredningsuppdrag. För att jag presenterar heller aldrig min moodboard eller inredningsförslaget som att det är
Så
sista jag
färdigt.
gör.
Nej, exakt.
Och det tror jag är lite grann nyckeln till att man har en kund med sig hela vägen, hela processen.
Men det vet jag inte om du har stött på, men det här har jag gjort. Kunder som säger, ja, alltså, jag har ju lite tankar om hur jag vill ha det och jag vet väldigt precis så, och jag kommer att föreslå. Men tycker du att det är jobbigt att det inte känns som att någonting du kan stå för då? Alltså, frågar om mig då, som inredare. Och på ett sätt kan jag väl förstå att frågan kommer, för att det är kanske en vanföreställning då att inredaren ska presentera någonting bara pang, rakt upp och ner. Och wow, det här kommer från mig. Och ja,
Så att
så.
du verkligen kan sätta din stämpel på det här, att det är bara Little Miss Fixit som har gjort det här.
Ja, nej men exakt. Och det för mig är irrelevant, för jag vill ju ha en nöjd kund, för det är en nöjd kund som ger mig fler kunder.
Precis, och det är ju som du säger, det är den nöjda kunden som ger fler kunder. Det är inte att det är wow, på det viset, att världens coolaste, snyggaste uppdrag. Så, du ska ju lösa ett
Nej.
problem åt kunden. Det där upplever jag ju ofta. Man önskar ju att man hade så här massa überhäftiga, coola inredningar att visa upp. Men jag vet ju att jag är ju kraftigt inriktad på funktionsbaserad inredning. Så att mina inredningsuppdrag grundar sig ofta på en funktion. Att det ska vara väldigt flexibelt. Och
Då
egentligen att
får
det
man ju
inte...
göra, då
Det
får
ska
man ju
inte...
ägna sig åt styling och ta fram coola bilder och så.
Exakt. Och det är det jag kan känna idag är lite svårt. Vad är ett inredningsuppdrag? Är det ett stylinguppdrag? Vad är det vi håller på med egentligen?
Ja.
Det är ju också en nisch som vi som företagare någonstans måste bestämma. Vad brinner jag för allra mest? Vart ligger min styrka? Och jag kan ju bara titta tillbaka på vad jag har gjort och se liksom, vad är jag bra på? Ja, men jag är inte, styling är inte min grej på det viset. Det är inte det jag ska göra det mesta utav. För jag brinner för det funktionsbaserade och materialvalen. Så.
Jag är ju verkligen ett ben i varje, för jag älskar ju att jobba med fotografer eller liksom ett team med en AD och en fotograf och ta fram en säljande bild. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Men samtidigt, beroende på hur man jobbar, så kanske man inte utesluter funktionen. Men att inreda för en bild är ju trots allt oftast något annat än att inreda för ett liv.
Ja, det får man nog aldrig glömma att det är också olika kompetenser, yrkeskompetenser som ligger bakom de
Sen beror
två.
det på vilken kund man har, för att är det ett heminredningsföretag så är det ju faktiskt både och.
Ja, än bara mindre detaljer, inredningsdetaljer, eller är det en badrumsleverantör, eller vem är uppdragsgivaren? Det är ju jätteolika.
Ja.
Men ja, vi har aldrig misslyckats. Det låter ju fantastiskt bra det.
Vi skrattar hela vägen till banken.
Ja, det hade ju varit underbart
Ja, eller
om
hur?
livet var sådant. Nej, men rent allmänt så vill jag avslutningsvis, innan vi går vidare till några ytterligare frågor, säga det här att det är ju oerhört komplext det här med att hjälpa kunden att hitta stilen eller ta fram ett inredningsförslag. Det handlar väldigt mycket om dig som utför det, lika mycket som det handlar om vilken kund har du framför dig. Och det finns egentligen inga sådana här tips
Quick
och tricks,
fix.
nej, för att ställ de här 10 frågorna så kommer du lösa det. Utan det handlar om att jobba med det på riktigt, att learning by doing. Och vara väldigt reflekterande, som vi också pratade om förra gången kring det här med att hitta stilen och moodboarden. Att man tittar ner på vad det är man har fått ihop. Vad var det som funkade? Vad var det som funkade mindre bra? Och så testar man, twistar man till det lite till nästa gång. När man presenterar ett förslag eller tar fram en idé. Ja, och så drar man en slutsats kring det. Det är det enda sättet, tror jag, att på ett liksom hållbart sätt utvecklas och hänga med i vad kunderna behöver.
Ja, och sen, jag har ju faktiskt en inredare som jag ser väldigt mycket upp till. Utgår från ett frågeformulär med de mest luddiga frågorna.
Jaha, är det här de här djuren kommer in? Eller?
Ja, nej, men precis. Så, om ditt hem var en bil, ett bilmärke, vad skulle det vara då exempelvis? Och i ett försök att då efterlikna min idol så började jag så. Mm. Men det funkar inte alls för mig. För att jag vet inte vad jag ska göra med informationen. För den här personen har ju då förmodligen en helt annan, eller ja, är kreativ, har en kreativitet som triggas utav den sortens frågor. Mm. Och det funkade inte för mig. Så jag får...
Du testade och så har du gjort något annat.
Ja,
du lärde dig utav det i alla fall. Det är det viktigaste.
Ja, precis.
Mm. Ja du Jenny, vad tror du? Vi har besvarat en hel del av frågorna, hoppas jag. Och sen så har vi säkert pratat om väldigt mycket annat som inte riktigt var med bland frågorna. Men det är väl det som är intressant här med podden, att vi får möjlighet att diskutera det.
Ja.
Sen hade vi fått lite fler frågor som vi tänkte att vi skulle besvara idag.
Mm.
Lite, ska man säga, inte så stora frågeställningar, utan först och främst egentligen det här kring färgval eller kulörval. Hur i hela friden gör man för att hitta rätt kulör? Och det är, som sagt, är ju inte det lättaste.
Nej, det är verkligen inte det lättaste. Och där, jag sticker ju inte under stol med att där har jag fört många diskussioner med dig.
Uh-huh.
För att du har ju så mycket erfarenhet just inom färgbranschen. Mm. Och du kan väl... Kan du inte berätta mer tips och tricks från andra sidan, om man säger, från säljsidan?
Jo, det kan jag göra. Jag försöker nu tänka framför mig här hur jag har en kund som kommer in i butiken. Ofta så är det ju så att kunden har ju på något sätt bestämt sig att men vi ska måla väggarna hemma. Vi är ute efter en viss känsla. Vi kanske vill ha, vad ska vi dra till med? Vi vill ha en grön kulör. Men grön är ju inte bara grön. Man kan ju ganska snabbt upptäcka att om man bara nu plockar ut ett färgprov i butiken som man tycker ser fint ut så här. Att men det tar vi och målar. Och så köper man 4, 8, 10 liter färg och så hem och tror att man ska börja måla vardagsrummet. Så inser man ju att det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det hände ganska mycket från färgprov till vägg. Hur gör man då? Steg 1 liksom, provburk som man aldrig behöver köpa 10 liter färg helt i onödan och som man känner sig tvingad att måla upp och så kommer man aldrig vara riktigt nöjd och så ska man försöka förklara för den andra där hemma att nu måste vi måla om lite igen för det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig.
Smart, provburk.
Provburk är nummer 1, liksom underskattar inte det här med provburkar. Men det finns ju lite tips för att minska urvalet på gröna kulörer. Och det var ju lite som vi har pratat om förut, det här med att hitta ett fysiskt färgprov.
Ja, det tycker jag är bra. För att färgaffärerna, det kostar ju, alltså det, vissa inredare har det också. Men som privatperson så investerar man kanske inte i ett sånt verktyg för tusentals kronor. Mm. Men om man hittar en färg som man tokgillar, vad det nu må vara, om det är en scarf, om det är en kartong till en leksaksförpackning eller vad det må vara, så säger gud, den där korallfärgen var ju fantastiskt fin, den skulle jag vilja ha på väggen i det här rummet. Ta med den lilla kartongsnutten eller scarfen, tygbiten, och gå till färgaffären, så har de ett verktyg som skannar av och får fram en NCS-färgkod. Och sen be om en provburk. Mm. För det spelar ju ingen roll att om du står i badrummet och tittar i spegeln och tänker wow vad fin den här färgen är på scarfen.
Mm.
Om du sen målar upp den på en vägg med ljuset som faller från tre olika håll med skuggningar och så vidare. Då kanske det inte alls blir lika fint som du har tänkt dig. Och soffan som är grön som speglar sig eller liksom släpper färg ifrån. Ja, precis. Så det... Men det har ju vi pratat om att provmåla på, inte direkt på väggen.
Mm. Nej, jag brukade ofta rekommendera det och göra det fortfarande till kunder när jag gör färgsättningsuppdrag och så. För att jag vill Jag är ju övertygad om att kulören kommer bli bra. Det vet jag ju alltid eftersom jag vet vad jag ska titta på för övriga förutsättningar som kan påverka kulörvalet. Men jag vill ju också att kunden ska känna det innan de går och köper 10 liter färg. Så då brukar jag ofta säga det här. Köp en provburk i den här kulören. Måla gärna upp det på någon större skiva av något slag. För att fördelen med att måla det på en skiva, det är att du kan flytta runt den här skivan. Du kan testa den i olika, liksom på olika väggar. Se hur förändras kulören beroende på hur ljuset faller eller ligger på. Du kan ställa den bakom soffan eller luta den mot soffan för att se hur gifter sig färgen på soffan tillsammans med den här väggfärgen. Du blir flexibel på ett helt annat sätt. Plus att du då inte har börjat måla liksom 14 olika fläckar på väggen någonstans. Utan du kan som sagt flytta runt de här grejerna utan att göra inverkan på rummet.
Mm.
Så det är väl egentligen ett handgripligt tips.
Men vad, det är ju supersmart. Men om vi ska vara ännu mer konkreta. Mm. Jag tänker mig billig spånskiva. Inte allt för dyrt. Eller tänker du ja. Kartong? Eller?
Ja, alltså... Gå till färgaffären. Oftast när man får, det kommer ju färg varenda vecka, oftast till färgaffärerna. Och i botten på de här pallarna med färg så brukar det ofta vara någon form av masonitskivor eller wellpappskivor.
Mm.
Det hade vi i våran färgaffär alltid och sparade och skickade med kunderna hem. Det kan ju mycket väl så att just din lokala färgaffär också har på det viset. Eller du kan fråga.
Eller man kan fråga och
ja,
komma om en
ja,
vecka.
Definitivt. Och, ja, definitivt. Det tycker jag är ett jättebra förslag.
Mm. Det behöver man inte ens köpa
nej.
Kanske.
Nej, det brukar man inte behöva göra. Eller om du har någon gammal pappkartong, till exempel en wellpappkartong.
Ja, flyttkartong, liksom, ja. Plus banankartong,
sprätta upp den. Ja, mm. Så har du en liten större skiva. Mm. Det brukar funka jättebra. Men det var ju lite som du sa det här förut med att ta med ett fysiskt färgprov in i affären. Och det är ju jättebra för att då har man ju på något sätt benat in att oh, men det är den här färgtonen, det är den här känslan jag gillar. Men sen från att det här lilla färgprovet blir attraktivt på en större yta.
Mm.
Det är ju inte alltid säkert.
Nej, det är ju något helt och annat.
Då dels, det är därför man ska provmåla. Men nummer två är ju att underskatta inte att be om hjälp i färgaffären. För att de bör ju kunna svara på vad händer med den här kulören när den kommer upp på väggen.
Mm.
För det finns ju yttre faktorer som påverkar hur kulören kommer att upplevas.
Mm.
Och det är ju som vilket ljus är det i rummet till exempel. Mm. Är det... Alltså,
ja, men var kommer solen?
Ja, är det ett soligt rum eller är det norrsida eller ganska mörkt, kallt, blått rum liksom? Vad är det för typ av ljuskälla? Är det mycket, är det glödlampsljus som tar fram de här röda och gula tonerna?
Mm. Eller LED som är kallare och blåa, eller av ännu med halogen som gör ännu klarare.
Ja, och närmast dagsljuset är ju halogenen då. Och sen så titta på kulören i det här ljuset det kommer att liksom samsas med mesta tiden.
Mm.
Att du väljer kulör. Kommer du uppleva rummet kvällstid i glödlampsljus? Ja, men se till då att kulören är vansinnigt snygg i just det ljuset.
Mm.
Det är det fokus nummer ett, att det är riktigt, riktigt snyggt i det ljuset. Sen kan man kompromissa att den inte är helt upplevs på exakt lika samma sätt på dagen, för att det är inte där, du är inte där då. Så att, som sagt, den tid... du kommer tillbringa mest i rummet. Det är då kulören ska vara till sin allra största fördel.
Mm.
Det är väl också jätteviktigt att ha med sig. Och sen som sagt, färg i en färgaffär väljer man ofta. Du pratade om det här med förut med NCS.
Mm.
Och det är egentligen ett system för att...
En standardisering.
Ja, för att namnge hur en kulör uppfattas. Att om vi nu säger till exempel S2010R. 30B. Då är det ju någon, vad ska man säga, det är ju varken mörk eller ljuskulör. Det är någonstans mitt emellan. Men R30B, R betyder röd, 30 betyder tre steg mot blått. Så att det är en röd med lite blå underton.
Lite lilaktig.
Ja.
Mm.
Och de här koderna, är man van att färgsätta så säger de här koderna väldigt mycket. Man vet precis hur man kan kombinera de här kulörerna på tilltalande sätt. Med komplementfärger och ton i ton. Och det finns ju ganska många olika sätt att färgsätta på.
Mm.
Men som sagt, återigen, de i färgaffären eller andra kompetenta människor kommer ju kunna berätta vad händer med kulören när det kommer upp på väggen.
Ja, om ni gillar och liksom... inredningsnörderi, då är att sitta och leka och blanda färger med svarta och vita och ja, precis, olika mättnader och så vidare. Det
är som godispåse. Ja. Och det är extremt lärorikt också. Att titta er omkring i naturen, i vardagen, på bilder. Vilka färgkombinationer är det du tilltalas av? Man ser ju att det händer saker med vissa färger. Att vissa kulörer passar ju bättre tillsammans än andra. Mm. Och försök dra lite slutsatser. Är det någonting, vad tror jag är som gör att de här kulörerna passar bra tillsammans? Är det för att de upplevs som lika svart? Att de känns balanserade tillsammans. För det är ett tydligt tecken, eller man kan ju tänka som pasteller idag som är väldigt liksom, populärt. Det är ju inte så mycket svarthet i dem. Kombinerar du då det tillsammans med en mörkare, kraftigare, mustigare kulör som det blir en helt annan tyngd i den. De två tillsammans skapar ju en ganska kraftig obalans. Mm. Det blir ingen rofylld, behaglig färgsättning.
Obalans eller dynamik, det beror ju på
precis, hur man ser det. Beror ju på vad man är ute efter. Mm. Så allting kring inredning och lite som vi har varit inne på, det handlar ju om kunskapen. Att man vet varför man sätter ihop de här kulörerna, hur man kan tänka när man kombinerar kulörer. Och som sagt, det kommer ju inte av sig självt, utan man måste öva, man måste vara medveten om vad man håller på med och reflektera återigen.
Jag kan säga förra våren så gick jag en internutbildning och hade en hel dag med att blanda färg och sitta. Och ja, men just det här och se vad som händer när man kombinerar. Och det finns en kvinna i Älmhult som jobbar för det stora möbelföretaget som är... Hon jobbar nästan bara med färgsättningar. Så hon är helt fantastisk. Så jag tänker om ni går till färgaffären och märker att ni har en eldsjäl. Alltså hugg tag i den och ställ 1000 frågor. För att det är en fantastisk vetenskap.
Ja, och det blir bara roligare och roligare ju mer man håller sig på. Det är fruktansvärt intressant när man kommer på det här att jag faktiskt förstår redan på pappret vad kommer hända med den här kulören beroende på vilken förutsättning. Att man inte ens behöver måla upp kulören utan man faktiskt vet att det här kommer med största sannolikhet hända. Och som sagt, ta hjälp av dem i färgaffären, men underlätta det här hela genom att hitta ett färgprov. Och ett fysiskt färgprov på, som du sa förut, någon textil eller någonting att ta med. Och utgå därifrån. För då har man ju definitivt ökat på oddsen för att det ska hitta bli rätt. Riktigt, riktigt bra. Och att båda där hemma eller den nu som målar ska känna sig riktigt nöjd när man är klar. För att det är ju ändå huvudsyftet att man ska känna sig nöjdare när man har målat än snarare missnöjd med att det inte riktigt blev som man hade tänkt. Och som sagt, provmåla på den här skivan då, innan.
Om vi ska sammanfatta de här färgfrågeställningarna, så det var väl precis egentligen det du gjorde. Ja, men hitta en referens, be om hjälp av de som faktiskt jobbar med det hela dagarna och provmåla. Köp inte den stora färgburken på en gång, det är både bortkastad tid och pengar. Var väl lite sammanfattande.
Ja. Nu har vi besvarat ganska omfattande dryftat några av de här frågeställningarna som vi fick in på vår Facebook-sida. Kom in podden.
Det är ju väldigt intressant. Och sen, det kan vi väl trycka på också. Att frågor och svar, det som ni märker, det kanske inte blir bara ja eller nej eller si eller så. Men för diskussionen är väl ändå det intressanta.
Diskussionen och reflektionen.
Ja.
Återigen.
Ja, precis. Man kan ju diskutera sig blå utan att komma fram till något. Reflektion är inte minst så viktigt.
Nej, och det är väl det vi vill förmedla till dig som lyssnar. Att vi vill liksom väcka lite tankar kring olika fenomen inom inredning. Att du sedan ska kunna fundera över vad gillar jag? Varför gillar jag det här? Hur ska jag uppnå det här? Varför blev det bra? Varför blev det inte bra? Att man ställer sig de här kontrollfrågorna så att man blir lite klokare, lite kunnigare gång för gång. För att det är inredning typ det roligaste man vet. Så är ju de här frågorna livsnödvändiga för att ta sig vidare ett snabbt till och bli ännu nöjdare och utveckla sig själv.
Mm. Mm. Så kan man säga.
Ja.
Ja. Det börjar bli dags att runda av.
Ja.
Jag kan säga att jag längtar redan till nästa avsnitt.
Ja, det är jag med. Och hoppas du som lyssnar också gör det.
Ja. Mm. Och fortsätt kommentera. Vare sig det är hejarop eller konstruktiv kritik eller frågor. Så fortsätt bombardera. Kom in på den Facebook-sida.
Mm.
Och så ska vi göra vårt bästa.
Ja, och så kommer vi väl så småningom genom att trial and error, learning by doing, kommer vi att hitta former för våra poddar som tilltalar oss alla. Så då blir det lite variationer på upplägg här på poddarna. Så får vi se. Dra en slutsats sen efter några poddavsnitt. Vad är mest uppskattat? Vad är roligast och enklast för dig som lyssnare att ta del av?
Ja.
Mm.
Och det... Ja, det mesta är ännu
osagt.
Ja, precis.
Det finns så mycket mer att säga. Mm. Men nu tycker jag, nu avslutar vi för idag.
Mm. Det gör vi. Ha en fantastisk helg, alla lyssnare, om ni hör det här direkt.
Ja.
Mm. Hej, hej.
Hej då.